Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Damallsvensk premiär och dramatik för Rosengård. Caroline Seger hoppade in och gjorde sina första minuter sedan EM i somras.
FC Rosengård var på väg mot en planenlig 1-0-seger, men i den 85:e minuten hände detta.
Fanny Andersson, fin känsla i högerfoten. Seger som lägger iväg och här kommer målet! Ja, här kommer kvitteringsmålet för Piteå och det är en fast situation som leder upp till nick och 1-1. Ja, det är Seger som försöker nicka iväg den, men bollen letar sig istället rakt ner på huvudet på Hanna Andersson.
Det är inte direkt så här man hade önskat man kom tillbaka och spelade 1-1. Man hade ju önskat en vinst såklart.
När Caroline Seger blir inbytt i Rosengårds allsvenska premiär i fredags var det mittfältsstjärnans första match sedan sommarens EM med landslaget. I podden berättar Seger om vägen tillbaka från den tunga skadan och att hon valde att spela EM-semifinalen mot England trots att hon redan då visste att hälsenan var skadad.
Alltså, vi pratade med många experter och alltså, det finns ju kortison och så, men då det finns ju risker att, eller det är ju definitivt inte bra, för då kan hela hälsenan smälla. Så jag vill ju samtidigt inte riskera allting, men man som elitidrottare så alltså, man griper efter halmstrå.
Vi talar givetvis om att Seger nu siktar på ytterligare ett stort mästerskap med Sverige, sommarens VM i Australien och Nya Zeeland, och vad det är som gjort att Sverige haft så förtvivlat svårt att nå hela vägen fram till guldmedaljen under de senaste årtiondena. Seger pekar bland annat på det mentala som en viktig faktor.
Jag brukar säga att du spelar fotboll egentligen 10% liksom med kroppen och så 90% med huvudet, för att alltså, skulle man kunna plocka av huvudet under en match så hade det varit väldigt skönt, för det är mycket känslor och tankar.
Och så pratar vi om Segers frustration över att det inte finns något kollektivavtal på plats för allsvenskan, trots att serien nu dragit igång.
Där behöver man liksom tampas med saker som bara borde vara självklara. Då får man liksom återigen, som jag sa till dig innan, lägga fokus på saker som för mig som fotbollsspelare jag borde inte ens behöva bry mig, utan detta borde vara löst, och definitivt det borde vara löst 2 veckor innan en seriepremiär.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om hur hon har gått vidare från straffmissen i OS-finalen 2021 och den kärlek hon möts om. Vi pratar om damfotbollens utveckling och fruktan att allsvenskan ska halka efter. Och så talar vi om varför Seger tycker att damfotbollen borde välja bort Saudi-miljoner. Vilket yrke hon skulle kunna tänka sig efter karriärens slut. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
Jag tänkte säga 36, men jag blev 38.
Bor?
I Malmö.
Familj?
Ja, mamma, pappa, syster och sambo.
Utbildning?
Gymnasie.
Lön?
Ja, tillräckligt bra.
Vad kör du?
En Mercedes.
Vad läser du?
Just nu så läser jag sista boken med Fredrik Backman, Vinnaren.
Vad tittar du på?
Mästerkocken älskar jag. Och Last of Us som alla andra.
Vad lyssnar du på?
Jag älskar musik, så det är rätt mycket beroende på hur man mår för stunden.
Vad spelar du på?
Spelar på?
Ja, det kan ju vara allt från PlayStation till hästar till fotboll till instrument.
Hästar spelar jag inte på, men jag, det skulle kunna vara inför en match så spelar jag ibland på mobilen något spel.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Alltså, vi har ju inte VAR överallt, men eftersom att vi får, alltså domarna får inte förutsättningar nog till att hantera VAR på ett bra sätt, så det skulle jag i så fall välja att ta bort.
Vad säger de mest till dig för att få dig lite ur balans?
Ingen sa någonting.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Jag har nog tränat på det mesta. Men framförallt att spela mer framåt.
Vem är den bästa du spelat med?
Marta.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Det skulle jag också säga Marta.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spela?
Snabbhet.
Har du någon tröja eller något annat kul du bytt till dig under karriären som du är extra glad över?
Nej, alltså det tog många år innan vi fick en tröja så att kunna byta med. Så jag har aldrig varit en tröjbytare, men jag har ju Marushan, Jennifer Marushan, tysk spelare.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag har inget favoritlag, jag har aldrig haft det.
Vem är för dig tidernas bästa spelare?
Alltså Marta, alla dagar i veckan.
Vad klassar du som det häftigaste du upplevt i fotbollssammanhang?
Jag har ju varit med om väldigt mycket, men alltså det var väldigt speciellt när man fick vinna ett brons och göra sin 200:e landskamp samtidigt.
Vilken medalj eller pokal är du extra glad över?
Ja, Champions League är ju speciellt, men då spelar jag ju liksom inte en minut, men det var ändå en, alltså det är inte många som har det.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det?
FIFA-president.
Det är bra betalt också.
Nej, jag hade inte gjort för pengarna, det jag hade gjort för andra saker.
Ja, okej. Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag ljuger. Kör nog lite vita lögner när människor som kommer fram till mig och vill ge mig tips. Jag kan göra annorlunda på planen, så säger jag tack så hemskt mycket. Det är nog en lögn från min sida.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Jag är väldigt bra på att spela trummor, så musik.
Vad gör dig rädd?
Döden, faktiskt.
När grät du senast?
Ja, det brukar jag göra en gång i månaden innan mensen.
När var du riktigt lycklig senast?
Alltså lycklig är jag ju så gott som hela tiden när jag får spela fotboll och min omgivning mår bra runt om, familj och allting. Men det är svårt, alltså för man, det är inget man tyvärr reflekterar så mycket över. Men jag är lycklig nu, med i en podd här med dig.
Tidig morgon har vi ställt möte. Det var svårt att få till något under ett tag. Men nu äntligen dags. Och då undrar man ju lite hur det är med hälsan. Vi trodde att du skulle gå igång i Svenska Cupen. Inte riktigt skett. Vad är det som strular?
Jag har, alltså allting har gått väldigt bra. Men sen är det ju så när man börjar med fotboll så ska allting anpassas och man ska... Kroppen ska vänja sig vid saker som oerhört komplex att träna i ett gym. Kroppen har reagerat bra förutom en liten känning i andra hälen, tänkte säga, andra vaden, som har satt lite stopp där vi har fått backa lite. Där har min frånvaro i Svenska cupen.
Vad är skälet till att man får liksom en reaktion i andra ben?
Ja, det är ju bara rena spekulationer såklart från min sida, och sen när jag pratar med medicinska teamet och så är det väldigt vanligt liksom när man kommer tillbaka från en långtidsskada att man får någonting. Det kan ju vara överbelastning som man har tränat väldigt hårt det ena benet, och så har det andra fått kämpa väldigt hårt vid sidan av. Så jag tror bara helt enkelt av att jag har varit borta länge och sen komma tillbaka, och så ska man starta om maskinen igen.
Vad var det exakt som gick sönder där i England som sen ledde till operation?
Nej, men det är ju matchen mot Schweiz som jag har liksom inget minne av vilken matchminut det är, utan där är ett tillfälle som jag minns där det bränner till i min häl, och tänker inte så mycket på det utan fullföljer ju matchen, och jag vet ju inte heller liksom hur många minuter till jag spelar, men tror att allting är okej efter, men mår liksom inte bra, kan inte gå på foten dagen efter matchen, så att vi gör ju en magnetröntgen på det, och det visar sig att en del av hälsenan är av, så Där det blev ganska definitivt att mitt EM var slut. Men
varför spelar du då mot England?
Ja, men lite så här, jag har en sjukgymnast som är väldigt bra i landslaget, som inte lyssnar så mycket på det, hon kollar inte så mycket på alltså bilder. Man kan ju, idag kan man ju så gott som kolla på allting, och min kropp är ju inte en 20-årig kropp heller. Så att hon var väldigt tydlig mot mig att det är funktionen, har du funktion i din vad och kan du springa, så är detta fullt möjligt. Så att det blir ju min morot, och den tar man ju ganska snabbt.
Hur mycket smärtstillande tar man i ett sånt läge?
Nej, men i början gjorde jag ju det. Det var inte så
att du tog en spruta för att spela?
Nej, alltså jag ville ju heller inte chansa. Vi pratade med många experter. Det finns ju kortison och så, men då det finns ju risker att, eller det är ju definitivt inte bra, för då kan hela hälsenan smälla. Så jag vill ju samtidigt inte riskera allting, men man som elitidrottare så alltså, man griper efter halmstrå, och det fick jag och den tog jag.
Efter EM, går man in och syr ihop hälsen? Är det man gjorde helt enkelt? För ni gick inte av helt?
Nej, alltså det var ju mycket som inte satt fast. Men jag pratade ju med läkare som sa, vill du fortsätta på denna nivån och vill du ha en längre karriär, så måste du gå in och operera. Och då fanns det ju liksom inga, alltså då var det ju bara att göra det. Så då gick man in och satte fast hälsenan igen, och sen började ju min rehab.
Det är ju i augusti, början på augusti förra året. Nu sitter vi här då i mars och med allsvenskan väldigt nära inpå. Hur är en sån tid för någon som spelar väldigt ofta och regelbundet?
Alltså jag måste säga att det har gått väldigt bra. Jag har ju haft liksom ett team omkring mig som har hjälpt mig. Henrik Kacker som har hjälpt till med min fysiska bit, och sen sjukgymnast i Swad som vi har här som har gjort allt han har kunnat och lite till. Och jag var väldigt tydlig från början att hjälp mig liksom träna min kropp så mycket ni bara kan, så att jag kan komma tillbaka och vara liksom bättre tränad fysiskt sett. För att oftast som fotbollsspelare så våra försäsonger är inte lika långa heller i Sverige som de har varit innan, utan det handlar om att återhämta sig, börja om och så ska man in i matchning igen. Nu har jag fått 6-7 månader på att egentligen återställa allting som har behövts att återställa, och jag hoppas att det kommer liksom någonstans ge mig väldigt mycket i de här sista 2 åren.
Finns det någon Eller fanns det något tvivel i att under den här resan att kommer jag komma tillbaka?
Nej, det har inte funnits något tvivel, för jag tror också eftersom skadan hände så himla, det är inte något som man har gått och dratt med lång tid och sen har det bara pangat och så har man liksom varit mentalt trött på att vara skadad, utan detta hände ju så himla abrupt, så att när det väl hände så var jag väldigt, alltså det var jag ju också i min karriär där jag känner att jag spelar bra fotboll, jag tycker fortfarande detta är kul, jag vill inte denna skadan ska sätta stopp för det, så att motivationen fanns ju fortfarande till att okej, vi får starta om och så får jag ge denna tiden till kroppen till att komma igång igen och få lov att avsluta som sagt som jag vill avsluta.
Att döma av fakta utan så lurar du dig själv lite hur gammal du är.
Förtränger.
Ja precis, förtränger. Och du har ju två säsonger kvar minst då, du har ju kontrakt och så. Hur känner du kring det? Liksom att gå tillbaka, man pratar ju ofta om att man vill hålla sig på topp och hålla samma nivå och det här. Hur känner du kring att åldrandet går ju trots allt emot en, vad säger man vill eller?
Absolut, och det tror jag är den tuffaste biten, alltså för att man någonstans, alltså jag har ju haft en så tacksam för kroppen som jag har fått, för att den har ju funkat i många år liksom, och det är första gången under hela min karriär som jag har fått vara borta så här länge från fotbollen, så alltså jag ser ju inte så mycket längre än alltså egentligen vecka för vecka, för att just nu så är jag där jag bara vill komma tillbaka till fotbollen och spela matcher igen. Sen så pratar vi mycket om ett VM och det är klart att det är ett långsiktigt mål för mig, men sen så kommer det ju, jag förstår ju också att allting i min karriär blir, alltså jag lever lite på lånad tid och så, men med tanke på hur min kropp har varit så är jag ganska positiv och hoppas liksom, och det är kanske att man lever lite i förnekelse, men så har kroppen funkat, så att jag hoppas den fortsätter göra.
Är du med på landskamperna i april? Jag gissar att du har en dialog med Peter alltså.
Nej, vi pratar faktiskt inte jättemycket, men och nu blev ju inte liksom heller detta läge, alltså det var jättekul.
Läget då när det var Kina, Tyskland, så var du bara med och
tränade. Och det var ju jättekul att få komma tillbaka och så. Men jag hoppas ju, alltså först och främst så måste jag spela matcher och jag måste komma in i allt vad det innebär. Så det är där som jag är just nu.
Men fortfarande är det stora målet den här säsongen för dig är VM?
Absolut, och det har det ju varit hela tiden. Alltså det är liksom, jag är fortfarande motiverad, jag är målmedveten och jag vill utvecklas och jag vill bli bättre och jag vill fortsätta vara viktig för Sverige. Men jag vet ju också hur mycket hårt jobb som ligger bakom och jag vet var jag kommer ifrån, så att jag försöker liksom ta steg för steg.
Om vi hoppar tillbaka till EM i England, du hoppade in där i semifinalen som rann iväg mot just England som sen vann EM. Vad är ditt betyg? Visst, Sverige nådde semifinalen, men vad känner du att ni kunde gjort bättre för att gå ännu längre?
Men jag tror det hackade redan från början, alltså för vår del. Det var ju inte så att vi spelade kanske den bästa och roligaste fotbollen. Samtidigt så vann vi gruppen och ibland så måste man också liksom vara okej med det och bygga självförtroende utav det. Men jag tror eftersom det knackar rätt mycket så blev det rätt mycket osäkerhet och att man liksom kände att gud, nu ska vi vidare i detta och vi måste prestera. Alltså det handlar hela tiden om att prestera mycket bättre. Nej, det handlar faktiskt om att vinna matcher. Och jag tycker väl att vi visar upp en väldigt fin fotboll första 30 i den första halvleken mot England och det ser väldigt bra ut och det är ju det typ av Sverige som jag vill att vi ska representera. Sen så är det ju mycket så här i fotboll, det är mycket självförtroende och England var på en god väg och hade liksom stödet i ryggen och det krävdes inte så mycket för att de skulle ha medgång, medan för Sveriges del så var det väldigt mycket stolpe ut och då får man jobba ännu hårdare, det flyter liksom inte på.
Hur mycket stöd sen av covid-kaoset som ju ändå svepte in hos er och jag menar, spelare kunde inte vara med, spelare var inte riktigt i fullt slag när de väl kom tillbaka och så.
Nej, men det påverkas ju jättemycket. Alltså det var ju spelare som var inlösta liksom under lång tid. Och alltså, viktiga spelare som får träna vid sidan av och sen viktiga ledare också för gruppens skull. Så att det är klart att det påverkar enormt mycket och stör det ju. Alltså, man får säga vad man vill, men det är klart att det stör. Så hade ju maximal otur där i form av det, och sen så att spelare då ska komma ut och kunna vara med och delta, och så rädslan som är kanske omedveten hos andra spelare som inte drabbades av det, men som kanske då inte visste om de hade drabbats av det. Så att och vi fick ju också liksom, allting fick ju lite börja om i den här covid-bubblan. Hålla avstånd, inte umgås. Så det är klart att när man är så tajt under en lång tid så, och helt plötsligt får man inte lov att alltså, vara nära eller umgås, och vi får liksom ta bort saker, så det är klart att det påverkar vare sig man vill eller inte.
Men utåt sett så säger man, för jag var ju där, och där kände man ju att ni utåt när ni mötte pressen så var det inga problem. Och...
Ja, men så är det ju alltid. Alltså, ja. Det är så det världen funkar. Alltså, vi måste ju också försöka upprätthålla någonting som är normalt utåt. Alltså dels försöker man ju intala sig själv om att allting är okej och att vi försöker göra det bästa av situationen, för att man får ju någonstans acceptera situationen också och försöka liksom någonstans komma samman och göra någonting bra utav detta. Men alltså det stör. Det är ju sådana saker som man helst vill slippa under ett mästerskap.
Att ni inte kommunicerade kring din skada, är det NHL-stil att man vill liksom, man ska inte bli sparkad? Det blir för mig så konstigt att det är en allvarlig skada och så säger man inte det. Och vi ställer alltså, frågan.
Ja. Ja, men och jag tror att jag är nog...
Du kom ju inte på presskonferenserna då för att slippa frågor.
Ja, men och sen så, å andra sidan så, för min del så, alltså det finns ju alltid saker som försiggår bakom stängda dörrar. Så är det ju. Så länge har ju du också varit med att allting kommer inte ut och man försöker att mörka mycket saker. Sen så är det ju mestadels tränare ihop med sjukgymnaster och läkare som sköter detta.
Det är de som bestämmer helt enkelt.
Ja, men lite så är det. Och hur man vill skydda en spelare, och för min del så var det liksom egentligen inte, det hade inte varit ett problem. Men sen blir det ju mycket fokus på en sån grej när vi har matcher och förbereda oss för, och spelare ska känna sig någonstans trygga. Och, alltså det finns ju många olika faktorer som spelar in till att man kanske inte öppet och hjärtligt berättar om allting.
Nej, det vet vi om. Ja, eller nej, köpa kan jag nog inte, men jag vet ju att det är så. Ja. Det är mer bara intressant att höra i efterhand. Så att, om man tänker liksom Sverige då, jag menar, då var det var den 15:e semifinalen och jag menar, spelat 7 finaler och världseliten och sådär. Och det är ju bara det här guldet från 84. Jag är ändå intresserad, vad är det som gör att man inte tar sig igenom den barriären? Jag vet att ni var jättenära i Tokyo, men ändå, du har ju varit med och spelat final också, men vad är det som inte saknas?
Ja, vad saknas? Alltså vi har ju som du sa varit nära många gånger och gått väldigt långt, och med facit i hand så tycker jag det är väldigt bra prestationer från ett land som är så pass litet om man jämför med alla andra stornationer och vilka spelare de har. Och det händer ju massa grejer i världen nu på damsidan. Där det går väldigt snabbt i utvecklingen och många spelare kommer utomlands, spelar i bättre klubbar och fotbollen går snabbare. Och för Sveriges del så har vi ju otroligt många spelare som är utomlands nu också och får med sig den erfarenheten in i landslagen. Och det tycker jag har hjälpt oss jättemycket. Vi har ju varit i de här finalerna som det har bara varit liksom små marginaler, och det är ju så tråkigt att säga, men det är ju verkligen så, och bara att vi har tagit oss dit tycker jag är en stor bedrift och någonting som vi ska vara stolta över. Sen att vi har de kraven på oss själva och utifrån att vi ska liksom komma hela vägen. Man är inte nöjd om man går vidare i gruppen, utan vi ska vara med och slåss om medaljerna. Det tyder ju på att svensk damfotboll är väldigt långt fram och väldigt bra. Så jag tycker inte liksom att vi saknar någonting egentligen. Det handlar mer om att allting måste stämma med tanke på den lilla nation vi är.
När ni åkte till EM så var det ju första gången man utåt sett, åtminstone som jag har bevakat landslag både på här och damsidan, där man talar att vi går för guld på något sätt. Man var öppen och den här reklamkampanjen hade att slå i Sverige och ni var ju världstvåa. Var det ett misstag att gå ut så offensivt?
Alltså, jag är nog av den skolan också att jag gillar att se resultat innan jag pratar. Så det handlar ju inte om att jag inte trodde på oss eller stod för det vi sa utåt. Men samtidigt så gillar jag mycket mer att stå där i slutet i en final och lyfta bucklan och säga vad var det jag sa. Än att jag ska liksom någonstans bygga någonting för sakens skull.
Du var inte helt förtjust i Adidas-kampanjen som byggde på hela det här. Här står på tröjan hur ni slår Sverige och att... Det fanns ju en kaxighet som man inte känner igen med svenska landslaget.
Nej, men jag tycker absolut inte det är fel av oss. Alltså jag är inte heller, alltså jag är ju old school i detta också. Men när någon säger till mig att vi är två år på världsrankingen. Ja, vad innebär det då? Alltså för mig så är det hela tiden ny match. Det är nya resultat. Du måste spela bra fotboll. Du måste slå ut de allra bästa. Och så det är kontinuitet för mig. Alltså är du världsbäst så är du där uppe hela tiden. Och då är det i allting du gör. Så för mig så här kampanjer eller uttalande eller bara för att det ska se bra ut. Det rimmar liksom inte med vem jag är.
Hade ni någon diskussion om det överhuvudtaget?
Nej, men saker och ting, det blir ju som det blir också. För sponsorer så vill ju göra saker och hitta på saker. Och...
Fast det kändes genomgående spelare. Ni spelar, inte du, men kanske många spelare pratar om det på ett annat sätt. Och man försvarade hela den här inställningen.
Ja, men och sen tror jag det är ju omedvetet också att det byggs upp. Alltså när ett svenskt landslag går ut och så här att man ska vinna hela EM, det är väldigt sällan det händer. Och återigen, den fotbollen vi har spelat, var vi kommer ifrån, tycker jag det är fullt rimligt. Alltså någonstans måste vi också ha ett självförtroende i det och stå rakryggade. Men då ska man också kunna göra det i lägen då det kanske blåser lite. Och där blir det svårt när inte allting klaffar som man kanske vill.
Nej, för det blev ju liksom någon slags, vi stod och tjafsade med Magnus Wikman, ställd förbundskapten, som menade att vi kunde ingenting ungefär, om jag är hårdare. Och pressen var ju ändå lite kritisk mot hur Sverige spelade. Lite som du själv säger, att det var knackigt. Blev det någon diskussion internt om det? Liksom?
Alltså, det är klart att vi pratar och vissa läser ju media mer än andra. Där är jag ju också en sån här att alltså, jag försöker ju liksom någonstans landa i prestation och vad är viktigt för oss som lag och mig som individ, inte vad alla andra tycker. Men det är en erfarenhet och jag har varit med om mycket. Jag har varit med länge. Jag har liksom fått vara på den andra sidan där man kanske har lusläst allting och stått och krigat mot media och försvarat sig. Och sen så är det är ju helt... omöjligt att ducka för allting, för att går jag i mixed zone så får jag ju ändå höra eller jag får veta vad alla andra tycker, men vi som lag, alltså det är klart att vi diskuterar och vissa hanterar detta bättre än andra, men man försöker ju alltid någonstans landa i var är vi, vad är vår trygghet, vad vill vi göra tillsammans.
Är det svårt, du är ju lagkapten och man är då olika erfarenheter, olika åldrar och du som då har varit med väldigt länge, gjorde väl första EM i England 2005, medan andra kanske gör sitt första eller andra och så. Är det svårt att samlas kring liksom en?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, vi allihopa, vi är ett väldigt bra landslag alltså, som funkar väldigt bra tillsammans, där alla känner sig alltså, trygga ihop. Men jag tror också att det är svårt för media att förstå ibland hur mycket ni påverkar. Alltså det hör ju till, det är en del av jobbet liksom, att det ska vara åsikter och så. Men det är ju aldrig roligt som individ. Alltså, jag brukar säga att det ska vara tre stycken huvudfigurer liksom, när man är under ett mästerskap. Det är en som har ett genombrott, det är en stjärna och sen är det en hackkyckling. Och så funkar det. Det är bara inte roligt att vara den som blir hackkyckling. Och man själv kanske upplever att ja, men jag gjorde allt jag kan idag. Men får man ändå stå och svara på frågor som är hur dålig man har varit. Eller hur känns formen. Eller Och det sätter igång huvudet. Och vissa som sagt hanterar det bättre än andra. Men det är en erfarenhet. Och det är någonting man måste lära sig efter varje sån här grej man har åkt på under sin karriär.
Går det att göra någonting åt det i förväg eller måste man igenom den processen? Är det nästan som föräldrar och barn, det vill säga man måste se barnen göra samma misstag som man själv gjorde eller misstag, men gå igenom samma process helt enkelt? Eller går det att lära sig det?
Alltså både och. Alltså jag tror att det är klart, alltså jag brukar säga att du spelar fotboll egentligen 10% liksom med kroppen och så 90% med huvudet, för att alltså skulle man kunna plocka av huvudet under en match så hade det varit väldigt skönt. För det är mycket känslor och tankar. Men det är ju också så här att skulle du fråga alla oss erfarna spelare som har varit med länge om det är så att man aldrig har stött på ett hinder eller man har aldrig liksom gått igenom ett mästerskap där oj, det blev inte riktigt som jag ville. Så skulle nu få svar, alltså samma svar från oss allihop att vi alla har varit med om det, vare sig man vill eller inte. Sen gäller det ju att förbereda sig. Alltså idag har du ju alla verktyg på ett helt annat sätt runt omkring dig till att kunna förbereda dig så mycket som möjligt. Sen kan allting hända så att du kan ju aldrig liksom täppa till alla luckor som kanske händer under ett mästerskap där du kan förbereda dig. För det händer massa olika saker hela tiden. Men att förbereda dig lite tror jag definitivt att du kan göra.
Om man tänker medialt, känslan är att du ransonerar dina medieframträdanden lite mer. Det kanske inte mer podium i landslaget, inte mixzone med ålderns rätt kanske. Och även liksom så här att du gör inte så mycket. Hur har du tänkt det?
Nej, men det är också lite så här, jag har, alltså, det är fel att säga att innan var det ett behov. Men för min del, jag känner också att jag behöver lägga fokus på det som är viktigt och inte tar så mycket energi från mig nu. Alltså, fotbollen tar mycket tid och komma tillbaka från en skada likadant. Så energimässigt så försöker jag lite så här välja vad som är värt att göra. Och det har inget med att göra att jag inte tycker om media på något sätt. Även fast ni inte är mina favoriter. Nej, men det är mycket så här. Jag tror jag har varit med så länge också att jag har rätten till att göra det.
Absolut, jag kritiserar inte så, utan jag var mer nyfiken hur du har tänkt, eftersom jag kunde uppleva tidigare att du var väldigt tillgänglig. Sen inser jag att det säkert tog mycket kraft och tid.
Absolut, och sen så tar det ju mycket kraft och tid för att det är så mycket grejer man ska ha åsikter om och stå för och dra i och liksom. Det är ju en del, tyvärr, men också, jag tycker ändå det är positivt att jag med min plattform får lov och påverka och hjälpa till så mycket jag kan. Men det är också så här, det tar mycket energi från en, det gör det.
Rent generellt upplever jag ibland att ni kanske följer efter herrarna, att det påminner väldigt mycket kring herrlandslaget som damlandslaget. Att man stänger lite, att man inte tar chansen, upplever jag utifrån. Hur ser du på det, att ni kunde vara ännu öppnare?
Alltså, du tänker...
Jag tänker inte dig personligt, utan jag tänker landslagsmässigt.
Ja, men öppnare, alltså att...
Ännu fler spelare, ännu mer...
Svara på fler frågor.
Ja, precis.
Ja, jag vet inte. Alltså, det är nog också är... Alltså, jag jobbar ju inte på den sidan, så jag vet ju inte heller vad allt som händer eller försiggår eller hur mycket ni får ta del av. Jag upplever ju ändå att vi har väldigt många starka ledare och personligheter som tar tag i saker och står för bra grejer och utåt sett för lov att... Alltså, man måste ju liksom, som jag sa till dig, man måste lägga väldigt mycket energi på allting runt omkring än ibland bara få lov att vara fotbollsspelare.
Ja, jag förstår det. Och så är ju trea på världsranking nu, enligt det betyder det i sig inte så mycket, men åker ju till ett VM där man har Italien, Argentina, Sydafrika. Vad talar för att det här mästerskapet liksom blir det där man når det, så är det 84, som man ju alltid strävar efter givetvis?
Nej, men det är ju att vi som team alltså har lärt oss någonting. Alltså, varje mästerskap igen är ju en erfarenhet. Alltså för oss allihopa, från spelare 1 till spelare 23 och ledarna runt omkring också. Nu åkte vi på väldigt mycket under EM, men lyckades ändå ta oss så pass långt som vi gjorde. Så att det är fin justering av saker. Det är återigen spelare som är oerhört proffsiga, som vill vrida på de här små grejerna som gör att man kommer bättre förberedd. Man gör kanske lite annorlunda för att man vet om det man har upplevt där vill man inte uppleva igen. Så att alla är väldigt motiverade och målinriktade på att göra detta mästerskapet bättre såklart.
Både VM 2019 och även OS 2021 såg man ju, ja, men att Sverige hade tagit kliv spelmässigt om man jämförde med tidigare mästerskap och 0-0 mot Tyskland. Peter Gerhardsson har ju fått förlängt kontrakt. Vad är det han och Magnus Wikman har gjort liksom med spelet och vad är det de har utvecklat?
Alltså framförallt att vi har blivit rakare på ett mer kontrollerat sätt. Alltså det är ju inte, jag upplever att vi innan i svensk fotboll spelade rakt, men det var liksom kanske en passning och så skulle man springa och sen så var det lite på chans. Bara Magnus och Peter har ju någonstans fått oss att spela genom lagdelar, men att det ska gå framåt och mycket fart hela tiden, och det tycker jag ju passar Sverige bra, för vi har ju de spelartyperna. Och jag tycker att det har gett jättemycket resultat, så att det har ju verkligen lett oss i rätt riktning.
Var det rätt att förlänga med Gerhardsson?
Absolut, alltså kollar man på facit så har de gjort ett gediget arbete och fortsätter att göra det. Det är samma som de lär sig också efter mästerskap och tyckte nu när vi var på samlingen, så är det redan liksom små grejer som de också såklart funderat på. Hur kan vi bli lite bättre på alla saker vi gör och faktiskt kanske bara plocka fram en liten extra detalj för att utveckla vårt spel ytterligare.
Vad betyder det att möta rätt bra motstånd i de här matcherna mellan kval och mästerskap? Att nu möter ni Tyskland och både Danmark och Norge är ju starka som ni möter i april, och det var Australien i höstas.
Alltså jag måste vara en fotbollsspelare som reflekterar över väldigt få saker på just det här med motstånd eller när man pratar om okej, grupper och vilka har ni där och är det bra, har ni mött dem innan? Alltså för mig så är det liksom alltid så här, det är de vi möter där, då ska man göra den bästa prestationen man kan. Det är klart att beslutstagandet blir snabbare om man möter bättre motstånd, men för mig handlar det inte, har aldrig handlat om att så här, ja men idag är det liksom Australien, det måste ju vara bättre än när jag mötte Kazakstan, utan för mig är det en ny match, det är nya förutsättningar, vi ska spela exakt samma fotboll och vi ska vara noggranna i allting vi gör och det ska gå exakt lika snabbt oavsett vem vi möter. Så att när man säger till mig så här, ja men är det bra med bättre motstånd? Spontant absolut, men det är heller inget som jag känner så att det måste. Vi måste möta riktigt bra motstånd inför ett mästerskap. För återigen, jag har varit med om där vi har haft kval som det har inte varit så bra motstånd, men vi har lyckats i ett mästerskap. Och sen har det varit tvärtom, att man har mött bra motstånd och inte lyckats i ett mästerskap. Så vad är rätt väg att gå? Det tycker jag är det svåraste när folk frågar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
The most capped European of all time, Karolyn Sagier. Her debut 16 years ago for Sweden. It comes down to her for their maiden women's Olympic football gold medal. If Sagier scores, it is historic for Sweden. It's Sagier, and she's put it over the bar. My word. And Canada live again.
Du har ju pratat mycket om den här straffen och hur du gick vidare och det är mörkret och så. Hur är det idag liksom, ja, nästan 2 år senare? Kommer du upp fortfarande eller har du bearbetat det klart?
Nej, det är klart att det finns. Det kommer ju för evigt finnas där. Men sen är det ju, för mig är det ju överspelat i form av att jag har klarat av att acceptera det. Och det var det svåraste i början, att acceptera att det som hade hänt hände. Så det är en erfarenhet det också. Det är inte den roligaste erfarenheten jag har varit med om. Men jag har liksom inte blundat för det. Jag har inte undvikit det. Och jag tror att det är det man gör ofta när man känner en rädsla för någonting. Att man vill inte prata om det eller man vill inte någonstans kännas vid det. Men det jag har gjort tvärtom.
Vad har du fått för reaktioner från folk sen? Eftersom vi ibland säger att du kör en vit lögn när du möter folk som ger tips. Nej, men bara, min känsla var att du fick väldigt mycket kärlek och stöd snarare än ilska.
Absolut. Alltså, jag vet, det vet man ju aldrig i idrott. Och det är ju inget man tänker på i det läget man var i då. Utan det var ju så mycket sorg i det. Så att, och jag har aldrig varit en människa heller som någonstans ska skylla på någon annan eller jag ska inte ta ansvar för saker och ting, utan snarare tvärtom, jag tar gärna hela skiten och hoppas att resten liksom klarar sig. Så att alla reaktioner efter var ju nästan en chock för mig att få så mycket kärlek och uppmuntran och alltså det var så fint, så det gjorde ju såklart hela biten lättare. För hade det varit åt andra hållet med mycket hat så hade ju det känslomässigt varit tuffare såklart.
Allsvenskan, Rosengård jagar på, utmanas ju lite av Häcken som har en bra verksamhet och så. Hur känner du när du laddar om inför liksom Allsvenskan ännu en gång?
Nej, men det har varit detta, inför denna säsongen är det ju extra svårt tycker jag, för att vi spelare störs ju just nu av med tanke på att vår trygghet har försvunnit.
Inget kollektivavtal.
Exakt, och där behöver man liksom tampas med saker som bara borde vara självklara. Då får man liksom återigen, som jag sa till dig innan, lägga fokus på saker som för mig som fotbollsspelare jag borde inte ens behöva bry mig, utan detta borde vara löst, och definitivt det borde vara löst 2 veckor innan en seriepremiär.
Vad jag har förstått så är det ändå så att Rosengård har sagt att vi står vid det gamla avtalet, det som man hade från 2013, så att ni ändå kommer ha det skyddet. Så att säga.
Ja, jag tycker det finns två aspekter i detta. Och ett är, det är helt fantastiskt att vår klubb står bakom. Och vi har ju också haft möte med alla ombud runt om i damallsvenskan där ja, de flesta klubbarna säger exakt samma sak. Men det rimmar ju inte heller helt då med tanke på att EFD går ut och säger att de har stöd från...
Och EFD är alltså intresseorganisationen för alla elitklubbar.
Exakt. Så
att klubbarna var och en för sig säger att de stöttar spelarna, men deras intresseorganisation stöttar ju inte spelarna.
Ja, så det rimmar ju inte. För att varför bryter man ett avtal då om man fortsätter att följa det? Så att där tycker jag det är jättekonstigt. Och det är där jag känner liksom... Alltså jag har inga problem att man bryter ett avtal som är, dessutom är från 2014 som borde varit ett nytt avtal långt tillbaks i tiden. Men man måste ju kunna prata om det. För att om inte vi kan prata om det och ha en förhandling så kommer det ju aldrig bli ett nytt avtal. Och där måste man lägga ner det här snacket om att spelarföreningen inte är vårt fack.
Ja, och det är ju, för de som inte är fullt insatta i det så är det så att EFD, intresseorganisationen för klubbarna, kräver att unionen ska representera er. Det vill säga spelarna och inte spelarföreningen. Och man hänvisar ju då till att de bland annat representerar härspelarna som ju också är med i spelarföreningen men också en del andra idrotter. Och vad är problemet för er att ha unionen?
Alltså dels så är det ju så att vi har haft spelarföreningen så länge jag kan minnas och som alltid har fungerat för oss. Alltså det är inte så... Jag har aldrig liksom, det är inte så att jag inte känner till unionen överhuvudtaget, men det är dyrare att vara medlem. Och sen vet jag om att spelarföreningen för oss, de lyssnar på spelarna. Alltså säger vi att så här vill vi ha det, så är det liksom inget fackförbund som går emot det eller går in bakom stängda dörrar och bestämmer ett annat avtal och sen kommer de ut och så är det avtalet påskrivet. Utan det är spelarna som går först och därav att vi vill ha spelarföreningen och känner oss trygga med det. Så att, alltså, de har medlemmarna och de för vår talan. Och där måste då, som just nu är det ju arbetsgivaralliansen som inte då kan acceptera spelarföreningen som en organisation.
Ja, och det är ju konstigt och det påverkar hela uppstarten. Men om du ändå försöker tänka lite sportsligt, om du är tillbaka, hur är det ändå att ladda om inför väldigt... Du har gjort många säsonger sen varit utomlands länge och sen du har varit tillbaka. Hur är det att gå ut och köra ännu en säsong?
Alltså, med tanke på att jag har varit borta så är det ju en ny start för min del och jag hatar att förlora. Jag tror inte man hade varit på denna nivå när man gillar det. Och sen finns det ju lag som jagar oss hela tiden och det blir tuffare för oss att vinna damallsvenskan. Och speciellt nu gjorde vi liksom det back to back, så det är klart att en tredje gång hade ju suttit extra fint. Och det är ju, som jag sa till dig tidigare, det är motivationen som fortfarande finns där. Det är liksom den här glöden på att vinna, utvecklas, ta Rosengård längre och liksom göra spelare omkring mig bättre. Så att det finns många saker som jag känner att det, liksom, det är inte borta.
Vilka ser du som de största utmanarna? Är det liksom Häcken, Kristianstad, Linköping? Finns det någon annan du tycker som är med där?
Hammarby tycker jag också har liksom värvat smart och har ett intressant lag och många bra individuellt duktiga spelare. Så att det kommer ju, alltså det är detta jag tycker är lite kul med damallsvenskan också. Alltså det är inte bara två lag längre utan där är några som varje år lite uppstickare. Så det blir alltid intressant överlag när matcher spelas i damallsvenskan.
Det har ju hänt mycket kring damallsvenskan. Det kom in en titelsponsor Åbos och jag menar Svenska Spel slöt ett stort avtal och ni har Viaplay som sänder era matcher. På det sättet rör det sig åt rätt håll. Samtidigt lite publiksvårigheter att dra liksom riktigt mycket publik om man bortser från Hammarby. Vad tror du det beror på?
Ja, Olof. Den frågan har man ju också... alltså, jag har fått den frågan så många gånger och jag önskar av hela mitt hjärta att jag kunde ha ett svar på den. För jag vet inte vad det är som... jag har kommit hem från mästerskap och det har varit jättestor hype kring damfotbollen. Och då har man gått kanske på första matchen och sen så har det publiktrycket försvunnit för att det är inte landslaget som spelar i klubbarna. Och sen så har det varit vissa matcher som då såklart när man har bättre motstånd som lockar mer. För då är det ju en happening. Men den stora massan, jag vet inte. Och jag vet inte varför den inte kommer. Alltså nu börjar det ju ändå liksom lite, de här klubbarna som har härlag, då supportar man ju liksom.
Ja, för det är ju de med hybridklubbar eller dubbelklubbarna som på något sätt växer fram. Vi ser Häcken, Malmö kommer ju här, Malmö FF, exakt. Hammarby, Djurgården i viss mån, kanske inte AIK så mycket, men blir det svårare för er? För tittar man utomlands så är en del av de klassiska domklubbarna har det lite svårare liksom i Tyskland, England och då just de här dubbla klubbarna kommer för att man rider på det supporterskapet. Blir det svårare då för en klubb som Rosengård tror du framöver?
Det tror jag definitivt. Alltså det kommer att bli ett problem för oss. Jag hoppas inte det, men jag tror det. Med tanke på att det är alltså det är ett varumärke som redan är stort. De har ju liksom alla förutsättningar tack vare sin herrklubb. De har supportrarna som stöttar liksom oavsett om det är dam eller herr. Och sen är det ju alla sponsorer omkring. Alltså vilken klubb kommer man välja? För man är i samma stad också. Så det är klart att det kommer bli en uppförsbacke för vår del om inte vi väljer att satsa mer. Det är folk som känner att den här klubben har funnits så länge. Vi har ju alltid haft damlag. Alltså vi har ju inte varit en av dessa klubbar som har startat ett damlag för att man måste eller för det är en trend eller för att man ska få in mer pengar, utan det har ju varit alltså,
det har varit genuint.
Ja, men precis, så det har varit alltså vi är ju originalet, så att
ja, ni är ju original MFF. Känns det lite konstigt på något sätt att MFF samtidigt kör upp ett nytt lag. Som man ju, jag menar, det var ju helt andra människor i Malmö FF på den tiden, men som ju sparkade ut de delen och sen så tar man in en ny del.
Alltså jag är ju inte liksom med från första början i allt detta. Jag har ju inte samma känslor som andra i denna klubben kanske har inför ett sånt här, om man nu ska säga att en annan klubb går in och satsar. Och sen så måste ju alla klubbar, jag välkomnar ju såklart damfotbollen in på alla sätt. Alltså om nu MFF väljer att satsa och har gjort det rätt väg, för det är inte så att de har ju gått in och de hade ju ett årsmöte om detta också, att ta över LDB. Men nu har de startat från grunden. Och då måste ju alla få samma chans. Men sen så får vi ju ändå inte det för att förutsättningarna är annorlunda. Eftersom man har en herrklubb bakom sig. Så att, på så sätt tycker jag det är orättvist.
Under tiden du har spelat i Allsvenskan i perioder, ett tag har det ju verkligen varit världens bästa serie. Nu är det ju tuffare att man liksom blir plågad. Hur är det springa med alla de här talangerna som plockas väldigt snabbt? Det är ju en otrolig omsättning på spelare. Rosengård tar ju fram många duktiga spelare och de plockas till utlandet.
Nej, men det är klart att det har ju förändrats jättemycket. Alltså när jag växte upp och spelade så fanns det ju liksom en möjlighet att ta sig utomlands, och det var USA. Idag så har de ju, alltså det är ju som på här sidan, alltså där scouter och det är agenter och det är liksom spelare som plockas ganska lätt, och att man får lov att ha möjligheter som damfotbollsspelare att testa sina vingar. Alltså, det är ju helt fantastiskt att du kan spela i så gott som hela världen nu och tjäna lite pengar på det också. Så att, jag tror det är en fullt normal utveckling där vi är just nu, där spelaromsättningen är hög. Jag tror att den kanske kommer saktas av lite, för att sen kommer det bara vara liksom kanske att man vill spela i de här absolut största klubbarna, men där vi är nu så är jag väldigt glad för att alla får lov och chansen att leva ut sin dröm.
Det är ju naturligtvis, eller borde vara bra för landslaget att få ut spelare i de bästa miljöerna och spela med de bästa spelarna, men för damallsvenskan kan det ju vara lite sämre. Hur är du orolig för framtiden?
Absolut, alltså jag är mer ledsen över att, som jag sa tidigare, sådana här grejer som nu med kollektivavtalet, alltså vi kan ju inte gå bakåt i det, utan vi måste ju alltså värna om det som har varit viktigt för oss, och det är ju tryggheten i svensk damfotboll. Alltså det har vi varit bäst på. Och vi är väldigt duktiga, alltså det är en utvecklingsmiljö för många spelare och de yngre speciellt. Men sen måste ju förutsättningarna bli bättre. Vi kan ju inte leva kvar i samma som när jag började i Damallsvenskan 2002. Att alltså ingenting har förändrats. Alltså det är nästan liksom så att jag känner, hur kan vi, och nu överdriver jag förklart som fan att det har förändrats, men jag vill ju att det ska bli bättre runt omkring. Jag vill att när alla dessa centrala medel och avtal skrivs, så vill jag ju att det ska genereras till klubbarna så att man kan växa. Alltså, det är fortfarande i många klubbar där de inte har en heltidsanställd sjukgymnast. Och jag tycker det är helt, alltså det funkar inte. För att det är små saker som bara ska finnas, och detta ska ju liksom utvecklas och bli bättre. Det ska ju inte stagnera.
Så är det de pengarna som kommer in, till exempel Svenska Spelare omsatsar, så tror man ju att det är väldigt mycket pengar, men ofta är det villkor att man måste uppfölja vissa grejer, och det hamnar inte ute hos klubbarna helt enkelt.
Ja, det vet du nog med. Alltså, man kan ju inte få reda på någon information överhuvudtaget. Det är ju samma problem som du har haft ibland när du har grävt, men det är ju liksom...
Är det frustrerande att det är liksom lite mörker kring att ta reda på vad som gäller?
Ja, men det tycker, alltså jag vill ju se, och för att det blir ju också en fel bild annars. Här sitter jag och är irriterad på hur det gått tillväga, men jag har ju egentligen ingen aning om vad som kommer in, för det är kanske jättemycket, men jag märker ju bara det av att det inte händer någonting. Alltså,
min bild är att de avtalen i kanske, det låter så mycket pengar, men sen är det villkorat att man ska typ leverera antalet spelare till Svenska Spel, alltså någon som spelar liknande saker, eller att det är marknadsaktiviteter, att det kanske inte är konkreta pengar på det sättet.
Nej, men för alltid, alltså jag tänker ju bara så här, tv-pengar är ju det som genererar mest pengar till fotbollen. Alltså det kan man ju bara säga över hela världen att så funkar det. Men när man då skriver ett avtal med Viaplay, och det i min värld inte genererar så mycket pengar. För att då hade vi kunnat bygga på saker. Vi hade kunnat växa. Vi hade kunnat ge bättre möjligheter. Och då är Rosengård i framkant där. Men alla andra lag som är i Damallsvenskan. Alltså jag vill ju se alla andra lag utvecklas. Jag vill se alla andra få samma möjligheter. Och kunna utveckla sin organisation och bli ännu bättre och liksom proffsigare. Men i min värld då så finns ju inte dessa pengarna, för att annars är det ju människor som håller i dessa pengarna som inte vet vad de ska göra med dem, men det tvivlar jag på.
Ja, det tvivlar jag också på, utan antagligen då vill man kanske kommunicera utåt att allting är tipptopp, men att, och att man tar in pengar, och sen i verkligheten är det kanske inte så mycket pengar. Då hade det ju varit bättre att man hade lite klartext.
Exakt, och där, det är svårt, alltså det är liksom, för jag sitter ju och spekulerar om saker som jag inte vet, och blir som sagt upprörd över att förutsättningarna inte...
Men då gissar jag att spelarföreningen inte heller har insyn i det här, för jag menar, du har ju bra kontakt med spelarföreningen och liknande.
Så. Ja, nej, det finns inget.
Om man ser, för jag menar, du har ju en egen klubbledning, och jag menar, Håkan Wivesson som är ordförande i Rosengård, det är ju ingen liten spelare i svensk fotboll. Jag menar, han borde ju i så fall kunna ta reda på det, eller?
Ja, men sen så är det väl, jag skulle kunna tänka mig också att det är exakt samma sak som alla andra som skriver på ett avtal. Att det är sekretess i det.
Ja, det där känner man ju mycket till. Men är du är ledsen, men är du också orolig för svensk fotboll? Att man liksom inte kan haka på nu när det händer grejer? Det är gruppspel i Champions League sedan ett par år tillbaka. Och att det rör sig liksom i fotbollen ute i Europa, och att då blir svensk fotboll kvar på perrongen.
Ja, men det är ju så här också att Champions League är ju en målsättning definitivt för vår klubb, och jag tänkte ju liksom när vi tog oss till ett gruppspel nu att nu kommer det liksom generera mycket pengar, och vi kommer kunna, alltså det är ju inte så, det är ju lite att släcka småbränder såklart när vi får pengar, men det är också att man kan få kanske en stabilare grund ekonomiskt att stå på. Men och så basunerar man ut från UEFAs håll då att prispengarna har höjts jättefint, absolut. Men sen när man grottar sig in i det och förstår hela biten, så är det också exakt samma krav på en damklubb som UEFA sätter då på oss som FC Rosengård, för att vi ska Vi ska ha fina, vi ska ha rum till alla journalister, vi ska ha podium där de kan stå och filma, det ska vara liksom dopingrum, alltså saker som det kostar pengar. Och var tar då de här pengarna vägen som du får in av UEFA som ska vara så himla mycket stöd? Det går till sådana saker. Och vad blir kvar i kassan då till slut? 0 kronor. Så att det är ju också så här att det, de kraven som ställs på klubbarna är ju orimliga, för man kan ju inte ha de kraven på Malmö IP här som man kan ha på MFFs arena. För det finns redan de förutsättningarna, men det finns inte här. Så att det är liksom någonstans, om du ska få in de pengarna och tjäna på det, så då skulle vi ju liksom behöva bygga en ny arena. Det är det som jag känner lite så här, okej, men var är rimligheten i det? Och var ska vi någonstans kunna nå nya höjder med de här pengarna, om det ska gå till resor, det ska gå till att rusta upp saker, det ska liksom allt folk som ska jobba kring matchen. Så att och det är där jag känner mig lite, Champions League borde ge klirr i kassan. Men det gör det fortfarande inte. Så hur ska vi kunna någonstans lyckas i svensk damfotboll om vi inte ens, alltså att det inte ens blir plus när du till och med tar dig till Champions League?
Nej, då är det svårt. Och apropå det här med liksom avtal, jag menar, du och jag har ju, och det blir ju tråkigt för att man hamnar ju lite sådana här frågor, och jag beklagar det på ett sätt, men samtidigt blir det ju intressant att höra någon om det. Ja, men vi pratat om de här avtalen ni haft med förbundet. Ni fick nu jämställda avtal, åtminstone säger de det. Och de la ju ut avtalen. Var det skönt att på något sätt, här ligger de, här är de, här kan alla, liksom, jag slipper svara på frågor på saker. Hur kändes det för dig när det äntligen blev så?
Absolut, alltså det är ju så här, det underlättar ju enormt mycket, för att gemene man tror ju ibland att man skriker och klagar och är bitter på saker och ting, men vet ju egentligen inte hela sanningen. Och när det då visas och någonstans folk får se det med egna ögon, att ja, men det ni har slåtts för, det är liksom, det är precis så ni säger, så är det klart att man blir glad att att visa att jag håller inte på att skrika mig hes på grund av liksom de här stora summorna, utan det är bara de små förutsättningarna som faktiskt vi kräver ska bara finnas där.
Var det ni på damsidan som ville ha det öppet, eller var det här sidan? För det var ju inte förbundet, det vet jag ju. Men ni, jag gissar att ni drev på det. Fick ni stöd från här sidan där att liksom, vi måste offentliggöra det här?
Alltså jag tror inte det har varit några problem från här sidan. Men sen så, jag vet, jag är inte insatt i vad de gör.
Det blir ju också att ni är lite mer politiska. Du sa ju fakta, utan du skulle bli, gärna bli FIFA-president och inte av lönen, utan för att du vill ändra. Och jag menar, det ligger ju hela där UEFA och FIFA. Och jag menar, man hoppar ju till när det eventuellt skulle vara saudiska turistbyrån som skulle sponsra VM. Nu verkar ju inte det bli av. Men hur tror du på om ni kommer dit och spelar med regnbågsfärd bindel? Nu kommer ju inte VM spelas i Qatar, där man ju stoppade det med utan Australien och Nya Zeeland. Men ni kör vidare med en kaptensbindel som är regnbågsfärgad.
Alltså det, alltså jag tycker också det är en icke-fråga. Och det jag är stolt över.
I så fall, då kunde du åka till Qatar och sagt.
Ja, men det, och det är klart för mig, eller det är klart att jag kan sitta här i en trygg miljö, känna mig helt cool med att säga detta. Men sen om det skulle börja storma eller folk skulle hota eller ja, men att det skulle bli extremt, så är det ju en svårare situation. Men rent sportsligt, alltså om någon skulle straffa mig sportsligt för att använda någonting som är så grundläggande, då tror, eller jag vet att damfotbollsvärlden skulle sluta upp och verkligen stå för detta gemensamt. För det är så vi funkar. Alltså vi har ju slått om saker hela våra karriärer. Och vi vet exakt vad det innebär. Vi vet exakt, alltså, vad vi måste göra och att använda våra plattformar på rätt sätt. Och liksom för att få återigen rätt förutsättningar för de här simpla små sakerna. Och mänskliga rättigheter, eller att älska vem du vill eller få vara vem du vill. Det är ju liksom, ja, det är bara så det ska vara. Och då finns det liksom inga frågetecken på det.
Skulle det kännas konstigt om något Saudi-företag sponsrade VM?
Absolut. Alltså det är ju samma sak där. Alltså jag vill ju att vi ska, vi bör inte efterapa allt på här sidan. Jag tycker att vi ska gå våra egna väg. Jag tycker att vi ska ha saker och ting på ett sätt som är mänskligt. Alltså som inte handlar om korruption eller pengar hit och dit. Och det, vi skriver bara avtal med massa rikingar. Alltså företag som inte rimmar med vad damfotbollens värderingar är. Utan det ska bara pumpas in pengar hela tiden. Och jag vill inte att det bara ska handla om pengar. Utan det ska liksom vara en fotboll som representerar något bra. En fotboll för alla. Vi ska liksom, jag tycker att läktarkulturen ska fortsätta som den är på damfotbollen. Men det är kanske en fantasivärld. En dröm.
Ja, eller jag vet inte, men Anna Nordqvist, en golfare som slöt avtal med Saudi just för att golfen på damsidan hade svårt att få in pengar. Att det blev liksom, ja, men det var ett sätt för att försöka utveckla golfen för att det skulle komma in. Kan man hamna i en situation, är det då skönt att tacka nej liksom till pengar som kommer från fel ställe?
Alltså jag tror det är upp till var och en alltid och liksom...
Jo, men vad tycker du? Tycker du att FIFA ska hellre en sponsor mindre än att vi tar Visit Saudi?
Ja, men måste ju finnas så mycket mer sponsorer som står, eller många fler sponsorer som står för bra och rätt saker, alltså som fortfarande har pengar. Alltså det kan ju inte vara så att Saudi är det enda företaget som, ja men om vi inte får dem, då kommer vi inte kunna pumpa in pengar i damfotbollen. Så vad letar du efter? Vad vill du ha? Och vad vill du liksom någonstans, vad vill du stå för? Alltså, och...
Känns det extra konstigt att ett land som Saudi, som ju är då inte för kvinnliga fri- och rättigheter, att de liksom ska rida på damfotboll?
Ja, det gör det. För det går emot allting. Och sen så tycker jag har inga problem med att länder försöker utvecklas och förbättras och någonstans göra rätt. Men då kommer man till det här igen. Gör du det med hjärtat? Eller gör du det på grund av att vi som land ska se bra ut för stunden och att vi ska locka turism och få ännu mer pengar? Alltså det är ganska lätt att se vilka som faktiskt väljer damfotbollen med hjärtat kontra pengar.
Sverige söker ju EM 2025 Norden. En säkert du spelar fortfarande om, men den går inte att utsluta. Vad hade det betytt för om Norden hade vunnit den kampanjen och faktiskt fått arrangera EM?
Men jättemycket. Alltså jag fick ju lov att uppleva EM under i Sverige 2013. Och det är ju en upplevelse som man aldrig kommer att glömma. Dels stödet och publik liksom. Blått och gult överallt och alltså det var succé och just liksom få lov att göra det på hemmaplan. Det är klart att det betyder mycket för oss som Sverige såklart, men också för Norden med tanke på att det är också, allting händer ju mer ute i Europa. Vi behöver ju också ett litet upplyft här hemma där det kan börjas liksom intressera sig mer av damfotbollen på hemmaplan.
Trots allt så blir du äldre. Vad vill du göra efter du slutar spela?
Ja, alltså jag har börjat fundera lite på... Ja, men det har varit lite så... Jag började redan tidigt när jag var 25 år och började fundera och stressa lite över framtiden. För det var ju ingen som... Man kan ju inte säga om sitt liv. Och... Jag trodde ju aldrig jag skulle sitta här 13 år senare och säga att jag spelar fortfarande fotboll på elitnivå. Så det var lite onödigt att lägga den energin redan då. Men jag tror och hoppas att när jag väl slutar så får jag testa lite olika saker. Känna på det. För det finns ingenting som jag brinner för så mycket som fotbollen. Och spela fotboll. Men jag vet ju inte om det intresset kommer att finnas vid att ta kampen för allting i damfotboll efter. Eller är det att jag vill göra något helt annat? Eller vill jag gå samma väg som många andra som har slutat att vara kommentator? Eller sitta i studio eller vara agent? Utan jag får se.
Är det någonting som lockar?
Nej, men jag tycker ju polisyrket är väldigt intressant. För det påminner ju lite om... Alltså man jobbar i grupp mot ett gemensamt mål. Väldigt tajt och
Dit ska väl Nilla Fisch?
Ja, det, och Lisa Dahlqvist har ju också gått den vägen. Så det är kanske det nya nu. Men jag är väldigt... Jag ser ändå framtiden som väldigt positiv. Alltså jag tycker inte det är betungande, men återigen, jag kanske bara blundar för verkligheten.
Nej, det tror jag inte. Men jag läste ett fint reportage där du beskrev att det senaste jobb du hade var Cloetta-jobb ihop med Josefin Ökvist. Och det var ju rätt länge sedan och ni blev av med det efter innan 2 veckor hade gått. Så att,
det var Jossans fel.
Ja, okej. Vi lägger det på henne. Ja. Men det var hon som hade svårt att komma i tid på morgonen.
Exakt.
Men om att man då liksom ska gå från den här världen där man ändå är lite privilegierad som spelare och mycket är ordnat för en till att liksom gå ut i ett riktigt yrkesliv oavsett om man blir agent eller expertkommentator och så. Hur ser du inför det liksom?
Ja, men jag tror att jag alltså, lever väl lite alltså, så här en skyddad värld där jag just nu bara lägger all min fokus på fotbollen och liksom jag har aldrig varit en människa heller som jag gillar att plugga vid sidan om och ha något annat, utan det har varit fullt fokus på fotbollen och det är liksom det är så djupt rotat i mig att det, alltså håller jag på med detta så ska jag ge allt i det och sen får vi se därefter vad jag håller på med och då kommer jag ge allt i det vad det än kommer bli, men det är liksom inget sånt här som lockar mig, alltså jag skulle aldrig, jag har jättesvårt för, tror jag, att leva det här inrutade 8-5. Jag skulle behöva ett flexibelt arbete och sen vad det blir, det vet jag inte. Och jag hoppas att jag kan anamma det och vara lycklig i det när jag väl gör det.
Delvis, det är ju ibland ditt privatliv, håller du lite vid sidan. Är det medvetet?
Ja, men jag är också en människa som, alltså jag är ju inte den största av influencern heller, utan jag är ju liksom, jag ger en liten del av mitt liv överlag och ganska mycket fotboll. För det är ju liksom det man associerar mig med, det är fotbollskarolin. Så privatlivet tror jag också, med tanke på att jag kom ut, det är så många år sedan, och liksom det var redan där och då lite så här, var tufft och det har ju förändrats så mycket och det är ju inte att jag lever liksom att på något sätt att jag vill gömma det livet, men det är mer bara jag tror att det har liksom hängt med hela tiden för min del att jag vill något ska jag åtminstone få ha lite privat.
Jättebra. Stort tack för att du ställde upp.
Tack.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och det vore kul att höra vad ni tycker och tänker, önskar eller vill kritisera. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriver ni till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.